Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för att det här är det bästa häst jag har kört och tränat
någon gång. Me gusta, me gusta, me gusta! Un classico no problem!
Det är populärt med luckor i dessa tider. Vi har inga sådana, men vi kan väl säga att vi öppnar upp den 154:e
luckan.
Ja.
Ja, det är bra.
Av denna podd, ja. Efter en vecka där Ola Wenström denna gång befann sig i Genua för att visa upp fyren där i lanternan.
Ja, men vad bra.
Och för att därifrån ringa Albin Ekdal inför derbyt i fredagskväll. Jag lovar jag ska släppa det här snart, men det är fascinerande. Alltså.
Ja, men alltså, det är ju på något sätt, vi får ju lära oss lite om sevärdheter i Europas städer.
Ja, denna gången han lämnade arenaområdet så att säga och beslutade sig för att ta lanternan i bakgrunden istället den här gången. Det är den att spela om där. Det kallas ju för lanternans derby.
Ja, och det blev inget lyft i omsättningen, så mycket vet jag.
Okej, det var så.
Jag tror det var all time low.
Ja, 3,6 miljoner var det, så när fyren lockade, ja, det vet vi inte. Återigen, det kan ju vara Wenström som drar upp det. Det vet vi ju faktiskt inte. Han får stanna hemma en vecka, får vi se.
Ja, som sagt, jag ska släppa det nu. Men,
Nej, vi vill följa Wenströms väg genom Europa.
Ja, okej då. Han var ju så fantastiskt duktig som programledare. Det är ju liksom en av de bästa kanske vi har haft.
Ja, men det är väl som Lars Gunnar Björknen och de där på sin tid. När de inte fick vara med längre då skötte Lars Gunnar bingoutropen på Ålandsbåten.
Okej. Vad fin den var, Ica Rossisu.
Ja, vilken läcker häst.
Alltså ibland, jag såg ju den här på Jägersro under derbyhelgen. Kom tvåa. Den har alltså inte vunnit mer än två lopp på över 10 starter. Hur går det till, undrar man, när man ser en sån uppvisning?
Ja.
Den raden var ju verkligen, för den som inte hade sett hästen så var det en sån här rad som ju, nej, V75-vinnare är det ju inte. Men tittar man på loppen så fattar man ju att det är ingen icke-vinnare det handlar om. Men raden var ju väldigt missvisande på det sättet.
Mm. Och så fascinerande liksom.
Det är klart, man kan aldrig få 7-1 när man garderar en sån häst.
Chanserna minskar ju, så kan man ju säga.
Drastiskt. Jag tog med en till. Och den blev ju faktiskt tvåa, den här Maria Törnqvist Simoni häst där. Så att jag skämdes inte jättemycket. Men ändå skämdes jag. Fan, man kan gardera Iker och Sisu.
Så är det alltid efteråt. Ja. Ingen tvilling.
Nej, det var ju också korkat. Jag satt och såg på en handbollsmatch på datorn så jag var lite förvirrad och kom på efteråt. Jag borde ju spela tvilling.
Såg ni systemet hur det såg ut, det här som blev ensamt?
Ja, och de hade ju Ikarus Sisu spik naturligtvis.
Ja, spik på Bledy Gers också. Och just detta med att sitta med 10 hästar i sista. Den fantastiska känslan att han hade bara följt de två han inte hade med.
Ja, men man ser alltså
det är också det.
Spik på två ganska stora favoriter faktiskt. Och ändå så går det att vinna hela potten.
Snacka om att vara rätt ut också. Två helt stenklara.
Ja. Och så garderar man favoriter för att man vill ju ha mer. Men det behövs inte alltid alltså. Vad snyggt spelat.
Där kommer man aldrig att hamna liksom, det vet man. Att sitta på en sån bong och ha 10 i sista. Det kommer aldrig att inträffa.
Jo då, men då vinner favoriten.
Ja. Nej, jag har varit ensam på VM5 en gång och jag har konstaterat att det kommer aldrig hända igen.
Nej.
Nej. Men kul det att det har hänt i alla fall.
Jag också på Åby 1980, så att, och det har inte hänt sedan dess.
Ja, då är jag närmare i alla fall i tiden. Vad var det? 2016 tror jag.
Ja. Jag väntar fortfarande. Det närmaste jag har kommit är väl att jag hade alla i sista V5 när jag var kvar. Det är väl det närmaste, men då vann ju såklart favoriten. Då blir man inte ensam. Det var några som faktiskt hade gett rätt så okej, men det gick ju inte. Det var ju kul att sitta kvar med alla. Men ensam, det har jag kvar att göra. Och jag var inte ens nära i lördags. Jag, om du skämdes, Lennart, så skämdes jag ännu mer. Jag valde ju att spika Garrett Book och det var ju fullständigt...
Ja, det var ju en kullerbytta, en mental kullerbytta av svårslaget, alltså, som är svårslagen.
Ja, detta visste jag inte om. Jag är lite skakad nu, faktiskt.
Ja. Nej, men alltså det är ju, vi kan ju, vi behöver inte gå in jättedjupt. Jag för min del gör ingenting att gå in på det, men jag tänker mest att det är ändå fascinerande, som jag skrev på Twitter. En häst som faktiskt, till och med i vår podd pratades om, som faktiskt kunde vinna Elitloppet inför Elitloppssöndagen i år. Och ett halvår senare så är hästen, ja, han duger inte i guld, en vinterguld ens.
Från ledning.
Ja, och såg ju ändå fin ut initialt, alltså det var bara, men helt, totalt.
Det har runnit en del under broarna sedan dess, av både det ena och det andra.
Ja, det är ju det det har, och det är för tråkigt att prata om ännu en gång. Men det var ändå just så billigt motstånd. Nu var ju Bledu Gares fantastiskt bra också, så det kanske inte hade spelat någon roll. När han väl fick upp farten där, det såg lite roligt ut när Björn satt och jobbade på honom där. 1100 kvar, det hände ingenting. Sen fortsatte han bara.
Något annat som vi blev imponerade av?
Jag gillar ju Chablis Ribb, tycker hon är så läcker, och nu fick hon det lopp hon ska ha bakifrån och med rygg på en bra häst. Och då har hon ju en våldsam speed, alltså. Så att det är en härlig häst att titta på.
Ja, väldigt fin faktiskt, jag håller med.
Och fint namn, Chablis Ribb. Så att jag tyckte det var roligt.
Axevalla häst också, såklart.
Ja, det är ju det numera, men den var ju hos Leif Vitas länge. För övrigt så vann ytterligare en ribbhäst i veckan, och den är hos Leif Vitas, och det är också ett vackert namn, tycker jag. Juvelribb, som Ulf Eliasson på Ribbingstorp äger själv. Som han inte, ja, Chablis Ribb äger han ju egentligen, men har lysat ut henne.
Sen hade vi skrällkusken Erik Adilsson också. Han kom till Åby, han utnyttjade open stretch, kan man säga.
Ja,
det var, båda därifrån, ja.
Ja, men han får... Ja, första V7 var ju slut redan efter 150 meter, kändes det som, när han satt i rygg på Björn där, för att Unico Brolin, han såg ju så laddad ut i lördag, så att det var ju, man bara väntade ju på open stretch. Det är det som är skillnaden. På en vanlig bana hade man ju suttit och varit bitit på naglarna för att tänkt att han kommer ju aldrig att komma loss, han vinner ju med lucka, men det får han ju aldrig. Men på Åby blir det ju så det var bara
att
vänta.
Jag tror att inte Kurier i boken var ännu sämre än vad den var då, för det kan ju bli en nitlott på det sättet också.
På det sättet, ja. Är det ju, det är, han höll tillräckligt länge, ja. Sen var det slut. Ja, så är det. Så luckor finns det, om inte vi har det i podden så finns det på Åby. Där är det luckor jämt.
Vi kommer in på skor eller inte för lite längre fram i sändningen. Var det som gjorde att sinkade för Kurier i boken? Tror vi det, eller?
Ja, det kan man gissa möjligen.
Riktigt så dålig är jag inte, även om jag inte tycker att det är en stjärna.
Nej, det påverkar naturligtvis. Och det kommer vi se flera sådana nu.
Ja, det är lurigt nu alltså.
Det är svårt, han vann ju ändå exakt ett år sedan med skor, så vann han ju för Vejo. Men det är klart att han är bättre utan, och nu var det 10 starter i rad med skor.
Hästskalan åter till Göteborg. Är det bu eller bä?
Ingen som helst synpunkt på det.
Okay,
jag ska vara ärlig, så struntar jag fullständigt i det. Men på något sätt känns det ju rättvist. Det var ju Göteborg som skapade hästskadan, eller Åby.
Det känns rätt i magen på något
sätt. Ja, det gör det. Det var ju...
Även om inte jag heller bryr mig speciellt.
Nej, men jag håller med dig. Det var ju där den växte upp från ingenting. Och sen skulle man flytta den till Stockholm. Och jag kan inte säga att jag har inte varit där någon gång. Men inte för att det blev bättre i Stockholm än i Göteborg. Jag tyckte det var bra, jättebra i många år där i Göteborg. Inte bara för att jag var aktiv själv i det. Men ja, det var på något sätt lite mer... bekvämt. Mysigt, som de säger nu för tiden.
Jag var en gång, jag hade ju gångavstånd, så det är ju nackdel på det sättet för mig, men ändå tycker jag att det Göteborg känns rätt.
Sen kan man ju säga att en travrestaurang kanske inte är det allra bästa stället för en trav, eller en gala.
Är det i travrestaurangen? Alltså?
Ja,
det är inte,
i Pegasus.
Det är inte hotellets restaurang?
Nej, det skulle vara i travrestaurang, om jag förstod det rätt. Men... Åter i Göteborg, eller i Mölndal ska vi säga då.
Och så får man se hur mycket folk det får komma dit då. Det är väl det som är tråkigt när de presenterar att nu ska även allmänheten, vi vanliga människor ska ju också kunna vara med. Men jag tänker just i det här fallet att när man presenterade nyheten så var ju en av nyheterna att nu kommer även kommer man att kunna köpa biljetter och komma. Och det är väl nytt va? Eller?
Nej, det har funnits förut.
Det har gjort det. Ja, det är länge sedan jag var med. När jag var med då var man bara inbjuden.
Och från början var det ju så att det egentligen bara var de 12, eller om det var 15, förmodligen 12 kuskarna i V75-mästaren eller V65-mästaren tidigare som var inbjudna. Plus lite löst folk från ATG, STC och ännu mer löst folk från journalisterna.
Ja, det kan du ha en poäng i. Och så fick vi det tråkiga beskedet i, ja det var dagen efter vi hade spelat in va, på tisdag förmiddagen där kom det nyheten om att Bo William Takter har gått ur tiden. Ja, spontan känsla.
Ja, det är klart att det är tråkigt, men det kom ju inte oväntat. Bo William har haft problem med hälsan i många år. Det som man kan tycka är positivt, och det tror jag familjen också tycker nu, det är ju att han på nytt visades upp i när han var som bäst och vilka stora framgångar han hade under ett antal år och vad han betydde för svensk travsport i synnerhet, eller i allmänhet, och Jägersro i synnerhet. Och dessutom alltid lika elegant, välputsade dojor, ren och snygg dress, ordning på grejerna. Och när han var inbjuden i någon intervju i TV med Staffan Lindeborg, alltså elegant och så vältalig. En prydnad då för svensk transport, en PR-man för svensk transport. Och så fick vi se alla hans, inom kavalkad, alla hans fina hästar och stora framgångar. Det är ju som man blir upprymd och att folk nu som inte var med på Bo William Takters tid fick en möjlighet att se hur framstående han var.
Vi kan väl lyssna på ett par löpningar här som han ju vann.
Starten har gått i svensk travderby 1983. Så är det nummer 8 Mikko Frippé som angriper. Men det är nummer 8 Mikko Frippé som har kommandot. Och det kommer att bli nummer 8 Mikko Frippé med Bo William Takter mot mål.
Och starten har gått till syvende løb Copenhagen. Körpotet var Einar Fogh der havde en kort fejl i starten. Nu fejlede dartstræf, og det er Dodges fag indvendigt udvendt Jean Tseng, der kæmper om føringen lige efter at indvendt Spice Island, og udvendt det snackbar, så er det jo Brun, Einar Fogh, og så er der langt til dartstræf. De første 1000 meter blev afviklet efter 1.11,4, og det er indvendt det Dodges fag udvendt Jean Tseng, en 10 meter klar indvendt det Spice Island, udvendt det snackbar, 5 det jo Brun, derefter indvendt dartstræf, og udvendigt Einar Fogh.
500 meter igen, Yang Tang udvendigt, Dodges Fay indvendigt. I sporene kommer Einar Fogh vældig godt, midt i banen følger snakbar, derefter indvendigt Spice Island. Og ind i Tuborg-svinget, Yang Tang udvendigt, indvendigt Dodges Fay. Så er det midt i banen snakbar, Einar Fogh i sporene, indvendigt Spice Island. Og Yang Tang ganske kort i front på vejen i opløbet, så fejlede Einar Fogh. Og det er Yang Tang udvendigt, indvendigt Dodges Fay, udvendigt snakbar, og Ivo Brun nu på vej frem udvendigt. Og ind i opløbet, Jan Tang, snakbar, helt udvendigt i Eobrun. Og ned gennem opløbet stadig, Jan Tang, ganske kort i front, men det er Eobrun udvendigt, der kommer fantastisk godt. Indvendigt, Jan Tang, udvendigt i Eobrun, og det er Eobrun og Bo William Takter, kort i front for Jan Tang og snakbar.
Svensk Travderby 1983, det var såklart den allra största triumfen för honom. Men det blev ju, som du säger, flera ytterligare, och vi hörde Eobruns seger här i Copenhagen Cup.
Ja, där han satt
83.
Ja, där han satt där som femte ekipage, och det var hård körning där fram med Ian Tan i döden. Så
ja, alltså 11 första 1000 1983, kan det ha gått snabbare än någonsin fram till det?
Nej, kan inte på ett 2-1 lopp.
Ja, det är helt chockad faktiskt.
Det blev väl nytt världsrekord också.
Ja, det var det nog, ja.
Och han satt lugnt där en bit bakom dem och de körde.
Han kunde knappt hänga med, tycker jag.
Nej, men det var William Takter. Hugg och slag, ja. Och så var Wallner inblandad med snackbara och så över upploppet så gled han bara förbi. Elegant. Alltså, det märkliga är, Eo Brøn vann Oslo Grand Prix i början på maj. På ett liknande sätt han spurtade förbi dem till 12 gånger. Slog då Christon Petriot av Antenne. Sen vann ju Antenne, som alla vet naturligtvis, Elitloppet några veckor senare. Där Eo Brøn, jag tror Jonny körde och galopperade bort sig i försöket. Bosse körde Busy Randy. Och så var det Copenhagen Cup. 12 gånger så hade gav Eo Brøn i Oslo Grand Prix. Så var det Copenhagen Cup. Han mötte ungefär samma hästar. Snackbar blev tvåa i Antenne 3 efter en tuff körning av Delanoé, Paul Delanoé. Och då gav han 24 gånger.
15 gånger var det inte.
Ja, så var det.
Jag tror det stod det på sändningen där. Men ja, det var högt i alla fall igen.
Men det var danska kronor 15 gånger.
Just det. Då blev det 24. Ja, det.
Okej då. Men han gav höga odds båda gångerna. Det var ju lite märkligt. Och Eo Brøn var ju faktiskt uppfödd av en kollega till han, Kjell P. Dahlström.
Just det. Kommer ju därifrån. Jag tror att Kjell P. tränade först.
Ja, moderlivsimport.
Det var ju, jag tror Johnny har stor del om just Eo Brøn i en viss biografi.
Oj då.
Där han då nämner Eo Brøn. Johnny körde den en gång tidigt sedan de fick in den. Ett försök och finallopp på Mantorp. Urusel i försöket. Tog inte ett travsteg men ramlade ändå in som femma. Och eftersom det var bara fem startande så kom det med till finalen. Då ringde Johnny till hem till stallet i Malmö. Där Bo William svarade och frågade vad i helvete jag ska göra alltså. Då sa han, lägg på tåsko. Någonting sånt var det. Och kom ut som en helt ny häst. Och vann också till högt åt finalen där i.
Det är de små detaljerna som gör det och de små detaljerna var Bo William Takters kännemärke.
Mm. Lite ensidigt på en del ställen har det blivit mycket av det här barfota snacket tycker jag. För det är, den bilden har inte jag fått när jag pratade med Johnny, att det var inte liksom så mycket. Det var precis som att de drog ordna på varenda häst. Det var väldigt mycket filurande med balansen med hjälp av skor.
Men det är det här mikrofilp-syndromet som alla såg och fick veta att det var. Och då tar man ju för givet att det hände alla hästar. Men det är, alltså man visste ju inget om skor på eller skor av på den tiden. Så att de som nu skriver och pratar om detta har ju egentligen ingen koll.
Nej, lite så är det väl.
Man placerar Bo William Takter i mikrofilp-facket där för all framtid uppenbart.
Mm. Och det hade väl en synnerligen god hand också med hästägare har jag ju förstått. Var det någonting du såg något av?
Ja, men ja, absolut. Jag reste ganska mycket med Bo William Takter runt i Europa. Wien och Tyskland flera gånger. Oslo, Köpenhamn. Ja, men han var även där elegant. Alltså. Han var ju en förrätta bilhandlare och ska du sälja bilar så måste du stå på god fot med kunderna.
Mm. Nej, det var roligt. Han säger ju Johnny att hästägare efter en besvikelse eller en förlust kunde ju gå in i stallet och vara 1,60 långa när de kom. Och sen har de pratat med Bo William och sen gick de ut från stallet och var nog 1,90 och raka i ryggen.
Ja, jag kan tänka mig.
Det är lite roligt faktiskt.
Han var ju likadant med journalister, så han var ju fantastisk.
Alltid citatmaskin möjligen, eller?
Ja, han hade stått sig bra i dagens klicktävlingssamhälle.
Ja, just det. Får man rekommendera då att kanske ett julklappstips kan vara ett exemplar av boken om Johnny Takter? Då får man också mycket om Bo William.
Stålberg, vad är du?
Nej, jag sitter och lyssnar. Jag tänkte säga det. Du är så ödmjuk, Henrik. Det är ju en självklar julklapp det där. Det är ju bara så. Och den är ju plötsligt aktuell då. Jag sitter och tänker. Det är ju så otroligt länge sedan. Han försvann ju på grund av den här olyckan tyvärr ur rampljuset där. Men alltså, så det har blivit så många år sedan man såg honom. Och jag var inte speciellt gammal. Så jag har tyvärr väldigt få konkreta minnen. Annat än att namnet Takter var ett av de här travnamnen som ju gick rätt in i huvudet när man var så här kunskapstörstande och allt fastnade i huvudet också. Det var ju Takter liksom, det fattar man, det är bra grejer. Och som sagt, man kan ju bara undra hur ja, vad vi inte fick se också av William rent sportsligt på grund av den där olyckan.
Kan man hoppas nu ändå att när Bo Vetaktes liv eller travliv har vevats och skrivits om vevats på tv-kanaler, skrivits om i tidningar och så vidare och på sociala medier, att även de här som tar ut utser de här i Hall of Fame, att även de har kommit på vilken stor tränare och travkusk Bo William var. Men det är väl att hoppas för mycket.
Ja, om det inte blir någon ny konstellation i kanske krävs i kommittén.
Du vet, ut med foliehattan alltså.
Jag vet inte.
Men jag skrev ju på Twitter där, och det var ju egentligen en hommage till dig, Lennart. Du har ju i flera år, om du inte har drivit en kampanj, så har de ju i alla fall lyft upp den här frågan regelbundet att William Takter skulle in i Hall of Fame. Och det är väl det mest självklara val som inte har gjorts inom svensk trav när det gäller att skriva svensk travhistoria. Det visar det väl om inte annat nu när man skriver om honom och allting. Hur har kunnat glömma bort Bo William Takter i svensk travsporthistoria? Det är ju inte speciellt bra om man är jätteförsiktig med orden.
Man har ju aldrig hört någon motivering. Jag fick någon motivering vid något tillfälle att han inte har vunnit något klassiskt lopp. Och det visar ju då att derbyt med Mikko Frippé inte är ett klassiskt lopp. Och då ställer jag motfrågan Algot Scott. Jag har inget emot att han är med i Hall of Fame. Han vann ju ändå allsvenska kustligan 11-12 gånger vad det var. Som aldrig vann ett klassiskt lopp. St. Ledger då möjligen. Och sen vann han jobb i stora. Men de här klassiska ungdomsloppen. Vann han ju inte. Men det gjorde ju Bo William. Men alltså det finns ju någonting som skaver något så enormt, fast jag borde sluta tjata om detta, men det är någon jävel där som har yttrat att det kommer ske över min döda kropp. Och ska man vänta på det, då kan man ju få vänta hur länge som helst.
Ja, det kan bli drygt.
Jag säger som Nisse Forsbom, gamle hästen hos Sören Nordin, han sa någonting så här att det finns många idioter som inte är döda än.
Ja, då är vi på hugget.
Ja, jag menar att i det här fallet. Ja,
det susade ju förbi mycket alltså bilder och annat i samband med att man uppmärksammade det här i Trav-TV i helgen. Bland annat en bild som jag har sett så många gånger på Romme där när Bo William Takter står överst på prispallen i Charlie Mills trott. Han har Jim Frick till höger. Däremot kommer jag inte ihåg vem det är till vänster. Men det är ju för mig väldigt mycket travsporthistoria. Och som sagt, det är så länge sedan man ju hörde något om Bo W. Takter. Så det har varit lätt att glömma bort honom på det sättet också. Då. Men man påminns ju väldigt mycket nu de här dagarna.
Vi hade inte sett på många år när jag var på Jägersro 2016 var det väl. Takter Tribute.
När det initierades där, ja.
Ja.
Under derbyhelgen.
Ja, och där gick jag fram och hälsade på honom och tittade han. Och så sa han, men vad i helvete Persson, har du suttit på torken? Vi hade inte sett på många år. Men sen lade han faktiskt till, jag skojade.
Okay. Ja, det var ju förnämt av honom. Ja, nej, när man hörde det här referatet från Jägersro, dels man vill ju se hela loppet. Kan inte Jägersro lägga ut det på någon plattform, YouTube eller Facebook eller någonting? Man vill ju se derbyt hela 83. Ja, man vill ju se en massa lopp som Bo William Takter vann, men i synnerhet det.
Jag vill se barock med Johnny Takter.
Ja, det vill man också göra i lopp 10 där, Åbergskvällen. Då man påmindes så mycket av hur det lät på Jägersro på den tiden liksom, att det gjorde mycket i kroppen det här derbyreferatet faktiskt. Det lät så härligt när spiken ropade upp namnet Bo William Takter. Det ligger så bra i munnen.
Ja, det är nästan travnamnens travnamn, ja, alltså det är ett av de där som tävlar om det i alla fall. Det finns bara en Bo W. Takter. Och han fick vi till travet. Det får vi vara tacksamma.
Jag minns en tisdagkväll när han vann med en häst som hette Willow Pride. Galopperade i sista kurvan och han ändå fram till segern. Men vinnare är nummer 14, Willow Pride och Bo William Takter.
Var en kompis som ringde här om dagen och berättade från Skara, som berättade att han en gemensam vän hade ringt till honom och sa: jag har en klar på Färjestad ikväll, vi måste åka dit. Och då var Bo William där, han var tränare på Mantorp och hade en häst som heter Isak Bartz. Mötte Mimer med Björn Limlund som var en jättebra häst. Mimer favorit 1,60. Och Isak Bartz bara blåste iväg från start mot ledningen och rullade över och galopperade. Tappade 50-60 meter. Kom tillbaka och utmanade utmanade Mimer över hela upploppet. Men han fick stryk med 2-3 decimeter sådär. Och det var tungt att åka hem då, som min vän där. Men samtidigt så hade man ju fått en indikation på vad Bo William kunde ställa till med.
Ja, vi minns honom allt, höll jag på att säga, värme och...
Men kan vi inte vända oss till våra lyssnare som kanske har något speciellt minne av Bo William och mejla till
oss? Ja, det tycker jag.
Och då ska man mejla...
Då ska man ju mejla till podcast.hotasport@gmail.com, tycker jag är lämpligt. Men på tal om barfotakörning som kanske då blev lite överdriven i samband med Bo Williams-snacket från en del håll, så det inträffade ju som sagt ändå, och i synnerhet inför öppen ridå med Mikko Fippé i derbyt. Det var inget som jag var medveten om, måste jag säga, att han gjorde så, trots att jag var på plats. Det var mitt första derby på plats faktiskt, men jag har inget minne av denna scen. Men vilken var vår första upptäckt, lämpligen för dig först, Lennart? Vilken var din första...
Lämpligen, ja just det. jag tror jag sagt det förut, det var 1973 Mantorpsloppet. Mm. Den här som heter Donkeman, Åby-tränaren Björn Sandberg. Blev tvåa i försöket, det var försök och final. Tog av skorna och vann finalen. Och då läste jag dagen efter om Donkeman, och Björn Sandberg förklarade att han hade tagit av skorna. Och det var första gången jag förstod jag väl inte. Men som jag blev medveten om att man körde barfota ibland på allvar. Alltså. Jag hade säkert hört det förut tidigare. Men just här fick det en tydlig effekt.
Mm. Men det var ju fortfarande på många, många år väl ingenting som förekom frekvent, att man fick reda på...
Nej, saker. Det är klart man inte fick reda på det. Det är ju först de senaste...
Jo, visst. Det, 5 sekunder. Jo, det är ju sen Gide Palema i år. Ja. Eller nej, Gide Palema i Åbistoa. Ja, då tog det ju fart.
Var det, det var ingen som ställde frågan, och det var ingen som gick ut och berättade. Det gjordes ju, får man säga, lundum. Kanske.
Jag var ju började min journalistkarriär på Guiden 1999. Jag har inte ett minne av att det var ingenting som det pratades om. Ingenting som det frågades om i intervjuer och sådär heller. Så sent. Jag minns knappt när jag kom i kontakt. Det var, jag vet någon gång att det blev ett jävla liv på Solvalla när Olle Goop i Vinnarcirkeln en sommarkväll berättade att det var ett lyckat drag att rycka skorna idag. Då började det puttra lite i leden, tror jag. Men innan dess, och jag var naivt länge lyckligt ovetande.
Det var ju alla, mer eller mindre.
Ja, men så sent som i slutet av 90-talet var det här. Alltså.
Ja, jag tror att det var nog... Det var nog inte många som reagerade, men som ställde frågan ens. Det var nog inte... Det blev inte känt heller. Det var ju Olle Goop som var lite lösmynt den gången.
Mm.
Men vi kan ju höra med båda lyssnare igen.
Ja, precis. När var första gången ni fick reda på något? Eller blev varse barfotakörning?
Blev lurade
för första gången. Ja, just. Podcast.hotasport@gmail.com. Jag har sagt rätt 2 gånger i rad.
Magnus, har du någon minne av barfota?
Nej, så här däremot. Vi hörs ju alltid av innan vi ska spela in, och då flaggades det för detta, och då tänkte jag, alltså jag har egentligen inget minne av det, men jag googlade lite grann och ramlade över en artikel i tidningen Ridsport som berättar om travsport, eller just, vi har ju tagit upp det tidigare lite grann, det här att ridsporten har börjat prata om att tävla med sina hästar barfota då. Och här gör man en artikel där man berättar om det här då, att travhästar tränas oftast med skor, men skorna tas av inför tävlingsheaten. Och sen meddelar man följande: bland de första tränarna som valde att köra barfota i loppen var Willy Takter. Och en av, han, av de mest framgångsrika hästarna var Tibur.
Ja, det är det. Willy Takter.
Två fel blir rätt, eller vad är det?
Hur många fel kan man ha?
Ja, det var snyggt.
Jag har svårt att tro att Tibur skulle klara att gå barfota, men han provade uselt, riktigt uselt.
Så är det. Så att det var alltså tidningen Ridsport.
Vi tar emot denna kunskap som finns ut bland våra lyssnare.
Och även om man då har gjort sig kanske en hacka på att veta om det.
Ja, då blir det ännu bättre.
Ja, faktiskt. Alla tänkbara stories vill vi ha.
Jag tänker så många gånger man har vunnit och torskat utan att ha någon som helst aning om att det var skorna
eller icke-skorna
det berodde på. Jag har ju varit egentligen i hela mitt travliv helt ointresserad av två saker. Dels utrustning och sen också vad kuskar och tränare tänker och tror och bedömer och säger. För jag har ju velat gå på eget öga. Jag fattar att det är inte alltid optimalt. Det är jättebra att veta när någon rycker skorna och har kanske provat i träning och märkt att det är effekt. Men det blir ju så oerhört informationstungt om man ska ha koll på allt. Men, visst.
Jag gick in i väggen med jänkarvagnarna. Där var det över för min del. Jag orkar inte mer.
Nej, det är lite så det är. Man låter ju jättegammal och tråkig kanske då.
Ja, det blir något annat. Det blir inte häst.
Ja, tyvärr.
Ja.
Det är ju roligare att titta på hästen. Naturligtvis är det kul att se att en häst rör sig annorlunda, som till exempel Gide Palema gjorde då när Åke hade ryckt skorna, och sen fattade man ju att det var det berodde på och så vidare. Det är klart att man förstår effekt och så vidare. Så. Men det blir... jag är ju mer fascinerad av hästar och sitta och tycka själv. Det har ju fungerat det också, men jag förstår att jag går på minor ibland när man får de här. Får veta efteråt någonting.
Och det var skönare när man inte visste att man gick på dem.
Ja, så det, kan just man. Det är väl just därför man går in i den där väggen kring det här. Att man vill inte veta, ja men hörde du inte, de slog ju på skorna.
Ja, exakt.
Jaha.
Stefan Persson uttalade sig i veckan om att det är ingen dans på rosor och var framgångsrik catch driver, att man, det är inga stora pengar att tjäna, var han ute efter. Han hade pratat med Bengt Adielsson och sen följde Sulkes bort upp det, tror jag. Han har ju kört in 15 miljoner under året och blir ändå inte speciellt rik på sin transport. Tycker vi något om det, eller är det?
Ja, men det visar väl lite grann att en utav ursäkta, han ligger i alla fall på topp 10-15 listan.
Jag tror han är på 15 plats.
Ja, i en av Sveriges största sporter inte blir särskilt rik på det, om man då skulle jämföra med fotbollsspelare i Allsvenskan och så vidare. De 15 bästa har ju naturligtvis mycket mer betalt. Så att jag förstår honom, och dessutom sitta och köra på mörka vintervägar varje dag egentligen. Så gott som varje dag, varje kväll. Och kanske åka till Mantorp en måndag kväll och åka därifrån utan att ha kört in en enda krona. Sånt händer ju. Så det är klart att det är jobbigt. Men han vill ju ta mer betalt nu.
Ja, just det. En uppsittningsavgift helt enkelt till samtliga. Tidigare är det bara amatörtränare, va? Som han har gjort det, eller som kuska gör det till, va?
Ja, så är det väl, 300 kronor. Nu vill han höja till 500 kronor och rakt över.
Och även då proffstränade styrningar. Ja. Är det dit vi går då?
Ja,
kan det bli gemensam sak det här från?
Eller? Det tror jag inte. Det finns ingen... Den är inte särskilt homogen, den yrkesgruppen.
Ingen lojalitet?
Så, nej, det tror jag inte. De konkurrerar ju om körningarna, och det är upp till... Var och en tränare och hästägare vill betala 500 kronor för att få en viss kusk att köra. Nu kanske det kommer i ett rätt läge när man vet att alla hästar, bara de är med på i volten, får 1500 kronor istället för 500.
Ja, det har du rätt i. Det är ju ett sammanträffande med ett annat. Vad är rimligt att man ska kunna tjäna då som travkusk om man kör in 15 miljoner?
Vad är rimligt, det går inte att säga, men om man ska jämföra med andra idrotter så tycker jag då att en travkusk på den nivån borde tjäna 75 000 i månaden i lön
Det är ju vi pratar ju ändå, eller man ska vi säga, det pratas om travets elitserie när man kör V75, och då tänker man ju att de som är framgångsrika på V75, de är väl då i elitserien och de bästa vi har. Och då kan man ju titta hur det ser ut i andra sporter, utan att vara någon expert, men om man ändå pratar om att de allra bästa, och om man är bland de 15 bästa i den här sporten, så då är ju 75, som du säger, 75 000 är väl ingen jättehög lön. Sen beror det naturligtvis på vilken sport vi pratar om, självklart, det fattar jag också. Men det finns ju sporter där de väl går och fikar och får 75 000.
Mm.
Så att, men det är svårt att tänka sig sporter som är mer slitsamma än att hålla på och sitta och åka runt. Så här, bortsett från den själva fysiska prestationen, men det här med att de sitter och åker runt. Kuskar runt.
Nej, det
är man ju inte det minsta av.
Det är obegripligt hur de står ut faktiskt.
Ja.
Så spelar man fotboll i Hammarby, då åker man buss eller flyg en gång i veckan till borta match, spelar hemma, tränar hemma. Men är man travkuss så åker man till bortaplan 25 gånger av 30.
Ja, nej, det, ja, det.
Det är... Men det, man är ju inte, det är ju valfritt, man är inte tvingad att vara bara kuss.
Nej.
Men det är ju intressant att vi är där nu, alltså bara inom några veckors mellanrum, så har det pratats om att det är brist på hästskötare, och de catchdriver vi har, en av de mer framgångsrika vi har, säger att det inte går att tjäna så mycket pengar som han vill. Det är ju tecken som signalerar något i alla fall om en sport som ju inte har aldrig någonsin omsatt mer pengar än vad man gör nu på spel. Men
då kan man se den här Carré som är bäst nu bland monterryttarna som åker runt. Han kan inte ta ut 75 000 i månaden. Inte ens 25 000.
Nej, det tog du ju upp i somras där, och när du hade den där spaningen om just monterryttarna, där är det ju, blir det ju extremt faktiskt.
Han måste vara den tappraste i hela sporten.
En tapprhetsmedalj.
Ja,
vi får se.
Vi ska faktiskt gå tillbaka lite till Bo William Takter. Jag kan inte släppa honom helt här. Så här lät det i Storchampionatet en gång i tiden.
Galopp för Claude Weide, 400 meter kvar, Frida Major i täten för Åsa Frost, invändigt Pay the Bill. Det är Frida Major, invändigt Pay the Bill, där är Åsa Frost. Frida Major har täten på väg in på upploppet, och det är Pay the Bill som andra häst sedan Åsa Frost. In över upploppet i Storchampionatet, Frida Major, här kommer Pay the Bill. Och in på upploppet Frida Major, och det är Pay the Bill mitt i banan, Frida Major och Pay the Bill slåss. Det är Frida Major och Pay the Bill som gör upp om Storchampionatet, det är Pay the Bill på utsidan med lite grepp. Frida Major försöker där inne, men det är Pay the Bill som är främst, mina damer och herrar, och det blir Pay the Bill!
Det där minns du, Persson, väl.
Ja, men alltså, det här går ju under rubriken minnesvärda tvåor.
Ja.
Frida Major hade väl Bo William fått in från Magnus Sandgren ganska nära in på Storchampionatet. Hade väl ställt i ordning för vinnare loppet, och hade ju då grepp på ledaren sista kurvan när Åsa Frost och Magnus Sandgren anföll i tredje spår. Vilket inte riktigt framgår där av Lillis referat. För Lillis var så upptagen av Pay the Bill. För det var hemmahästen som skulle ordna den första aktuella segern i Storchampionatets historia.
Aldrig har en häst mitt i fältet nämnts fler gånger någonsin i ett referat. Det är alltid ledaren som ändå vinner den matchen oftast, men inte denna gång.
Han var väldigt inne på att Pay the Bill skulle vinna, och det var
han det innan också.
Ja, det tror jag.
Det var kanske den som gav 15 gånger
det tror jag.
Och inte Geo Brunn.
Jo, Pay the Bill gav 15 gånger, det minns jag.
Och tack vare att Åsa Frost bröt ut så kunde ju Sven-Gunnar Andersson köra rakt fram där. Han behövde inte runda Åsa Frost då. Och han ju då upp Bo William och Frida Major ganska i god tid före mål. Det är fullt möjligt att... Pay the Bill hade vunnit oavsett Åsa Frost utbrott eller inte. Utbrott.
Var det glasklart? Det var inget, vi får dröja med resultatet här.
Nej, den bara bröt ut. Den ville springa hem.
Så inte så tydligt ut, vad gjorde det?
Jo då. Ja. Den, ja.
Men alltså, så. Vi var inne på att vi kanske gick i nostalgi, sprängde nostalgitaket förra veckan med Speedy Magnus. Men den här startlistan alltså, den slår ju priset. Nästan. Åsa Frost hade jag nästan glömt. Hon, den här underbara med hos Magnus Sange.
Hon hade väl galopperat till loppet.
Hon galopperade ju också och kom i denna...
Ja, hon gjorde ju ett otroligt lopp. Ja.
Man kan också tänka sig att det fanns viss antagonism här mellan Takte och Sandgren med tanke på Frida Majos flytt, och de var väl rätt bittra konkurrenter i största allmänhet på den här tiden.
Ja, Sandgren var bitter konkurrent med alla. Jag kommer ihåg när han skulle spöa upp Thomas Nilsson i
ja, just det.
Jarlsberg var det väl, va? Markon Lepp och Legolas.
Ja, så han ville nog allt blåsa runt.
Ja, absolut. Och tappade väl lite kontrollen över sin häst då.
Ändå trea i mål till slut, ska jag säga. Yeah.
Han kom tillbaka och var trea. Och Peder Bill var utan tvekan en värdig vinnare. Och en viktig vinnare för Axvalla och för Sven-Gunnar Andersson. Och för Lillis då.
Mm. Men Frida Major var det vi sökte som minnesvärd tvåa, helt enkelt. Också ett fantastiskt stor. Vann St. Ledger med Johnny på hösten sen, tror jag.
Ja.
Faktiskt. Det är väl inte så många ston som har vunnit
det
loppet. Så länge det körde som det ska, höll jag på sig. De sista åren har det varit något tilläggsspektakel. Men vi har fler två. Den här, alltså man kommer ju inte ihåg, man kommer inte ihåg vem som var två efter Gumball i Elitloppet. Det gör man ju inte.
Jag kommer ju knappt ihåg vem som var etta.
Nej, det finns ju vissa årgångar som man, det skulle vara omöjligt att ta det. Men det här året, silvermedaljör, tar man ju utan problem.
Fyra, Jarra Boko närmar sig. Längre ut kommer nummer två, Rapidebell. Ett moffmäder ser stum. Det är fyra, Jarra Boko som har greppet. Jagas av två, Rapidebell. Längre ut kommer åtta, Brioni. Just nu två, Rapidebell. Här kommer nummer åtta, Brioni. 100 meter kort till mål. Just nu Frankrike. Två, Rapidebell. Åtta, Brioni närmar sig. Två, Rapidebell. Åtta, Brioni. Sida vid sida. Och det är bort!
Jag tror faktiskt att det blev Sverige.
Kan det vara Johan Edlunds bästa referat faktiskt?
Ja, det kan jag inte bedöma riktigt.
Ja, jag tycker det är enormt faktiskt, måste jag säga. Rapid Level ledde ju nästan in till mål där efter att ha kopplat greppet efter sitt ganska tunga lopp här i Farma, va? När Brioni dök upp. Ett lopp vi aldrig glömmer.
Och Erik Raffärer, jag vet inte, det blev så konstigt när han var åkte fram till vinnarcirkeln och man blev lite förvånad. Vad gör han, pojken?
Ja, just det. För Löfgren var väl ganska klar på att han hade vunnit.
Raffaen ville väl tacka publiken.
Ja, så var det väl. Men det var ju lite... Ja, man fick lite lurigt var det. Men det var vackert det också. På tal om att hylla en två. Så. Ja, men vi har ju fått härligt instick från vår Paris-vän Jack. Som ju går på vänsen med jämna mellanrum, tror vi. Först, den oturliga Fakir du Vivier som kom tvåa efter stallkompisen Grand Prix. Du talade det rätt då, Grand Prix?
Ja, som sen blev avhusnings till Sverige.
Okej. Predamerik 1978. Båda tränade av spelstötaren, tillägger han, Pierre Desiré Allaire.
Philippe Allaires pappa alltså.
Ja,
som var avstängd i många år och som stod på motorhuven utanför staketet på Vincennes och följde loppen med kikare.
Ja, just det. Det var alltså Allaire som höll i tömmarna på Grand Prix som således vann. Och han var inte favorit.
Självklart inte.
Men Fakiren, lägger Jack till här då, blev också pappa till den dubbla tvåan i PDA, Vorasi. Som vi ju såklart minns när Inga Scott spelade förbi 1995. Hon var brorsa med Orasi som ju vann fyra gånger som vi kände till. Fakiren således tvåa själv och pappa till en som var tvåa två gånger. Surt.
Ja. Orasi var ju på väg till segern där när Inga Scott vann 1995.
Mm.
Och året innan förlorade ju hon mot Sikav.
Ah, hon var tvåa som, bakom den alltså. Okay.
Som ledde med 150 meter.
Ja, visst. Som man skrattade länge åt att det här kommer ju aldrig att gå.
Nej, Orasi tränades ju av Leopold Ferrocken. Kördes då, det var ju väl i slutet av Ferrockens karriär kanske, kördes av hans lärling Bernard Auger. Och han var så nära sitt livs triumf när Helena Ann dök upp.
Mm. Och det är vi glada för att han inte fick.
Ja, absolut. Helt klart.
Han nämnde också Fakir du Viviers brorsa, Hadol du Vivier, som ju vann Elitloppet och Bistora och stora lopp i Frankrike också. Körde in 8 miljoner och vann 23 av de 24 första loppen han deltog i, skriver Jack. Men blev varken 1, 2 eller 3 i PDA. Han blev 7 och 8 och 4 i sina PDA-starter. Men oturen slutade inte där, för han blev kidnappad 1984. Ägaren vägrade dock att betala det här kravet som kidnapparna hade. Och Hadol du Vivier kom tillbaka efter några dagar faktiskt.
Ja, det tror vi inte. Det, tror vi på det där med lösen som att man vägrar betala för tillbaka?
Ja, jag tror ju inte. Det är veka kidnappare ens i så fall, får man säga. Ja. Har ni fina tvåor som Jack, så mejla in. Adressen har ni fått på tillfällen denna. I denna podd. På tal om Frankrike då, så var det ju Prix de Bourbonnais. Bortkörning av...
Ja, han förlorade. Det är ju 10 och 10 och sånt där, va?
Ja.
FaceTime Bourbon. Jag läste någon intervju med Erik Raffaire. Vi blev slagna men är inte nedslagna.
Mm-hmm.
Ett och någon var ju faktiskt tvåa förra gången de möttes bakom FaceTime Bourbon. Nu vann ett och någon till 34 gånger och sånt där, va? FaceTime Bourbon fick ett tungt lopp tycker jag, men Intendant fick ju minst lika tungt lopp, och det avgjordes väl när Erik Raffaire ryckte undan i början på upploppet. Det var lite onödigt. Intendant höll farten bäst. Antonio Barrière, tränare Rickard Westrink, Timo K's tränare och Timo K också pappa.
Man på styrka får man väl säga helt
ja,
enkelt.
Ja, den var ju starkast där, va. Då hade ju FaceTime Bourbon avlossat sin speed och var tomt.
Han, det är inte direkt oftast några Bold Eagle-styrningar med just FaceTime på barn.
Ingen... Ja, man kanske får börja tänka om lite.
Men han kommer nog igen, så kan man,
det,
så kan man säga.
Det skulle inte förvåna mig det minsta. Antoni Barrière gjorde naturligtvis segergest, men det gjorde också, det kanske inte kallas segergest när man är trea i mål. Men Christophe Martin som körde Rebella Matters, det norskägda stort, gjorde någon form av segergest. När hon spurtade in till tredjeplatsen. Och det är, alltså hon blir tvåa i storderbyt för några år sedan hemma i Norge. Efter Hilary BR som sen blev skadad. Frode Hamre tränade Rebella Matters. Nu är hon klar för Prix d'Amérique.
Ja, det är därav segergesten kanske. Helt
ja, enkelt. Förmodligen. Ja. Tränas ju av Jean-Michel Basir. Som hade Second Gio som blev fyra invändigt. Och jag kan nog säga att... Det kändes som om Basir inte var så särskilt intresserad av att bli just trea, eftersom det var stallkamraten som kom. För Sakon Gio är ju ändå klar för Prix d'Amérique på pengar.
Ja, just det. Kan nog vara en rimlig varning.
Ganat de Bonville inkvalad senast. Rebella Matters nu. Second Gio. Så har han Davison DuPont. Så att han kommer ha åtminstone fyra hästar i Prix d'Amérique, den gode Basir. Men du, Magnus, din häst var ju med igår på, eller i söndags på Vincennes, 50 Cent Piece.
Ja, jag får erkänna att jag har noll koll. Jag såg det att hon skulle starta, men nu när du säger det så inser jag att jag har glömt att kolla hur
det gick. Det var två av dina favorithästar med. Sayonara spurtade vass.
Ja, just Sayonara också.
Sayonara, ja, så heter hon. Fjärde invändigt, Björn Goop körde spurtat andra priset. Fick 25 000 euro. 50 Cent Piece fick ett lite ryckigt lopp och slagen tidigt. Havanäs vann. Det säger inte så mycket. Tredje raka seger. Men tränaren Frans-Pierre Bossé är en son till Jean-Baptiste Bossé. Han som vann Prix d'Amérique med Tenor de Bonne. Nu är ni tysta. Minns ni inte det?
Ja, då.
Ja, det är bra. Och dessutom har tränat till Dreux de Bois som vann 1997 med Jos Verbeek i cykeln.
Magnus Stålberg, det är alltså V75 på hemmabanan den här veckan. Hur laddat är det?
Nej, men det blir ju kul. Jag gick ju igång redan när Hasse Strömberg sa där att det blir nog en start till. Dock hade jag inte koll på att den här V75-omgången kommer så tidigt som den gör. Den brukar ju komma någon vecka senare ju. Så jag trodde att han tänkte sig någonstans lite senare här i samband med jul där. Men nu får vi köra den innan jul, den här V75-omgången på Romen. Så det blir ju kul. Och jag hoppas väl att det blir ungefär lika svårt som på Åby. Jag tycker, när jag har tittat, så jag har ytterst få idéer än, för jag tycker det ser... Jag tycker det ser jätteöppet ut. Så att, och jag konstaterade det, nu skulle jag inte tillbringa min tid där på restaurangen, men jag tänkte jag ska ändå kolla det. Men konstaterade då att restaurangen, den är fullbokad på Rome. Det är annat än när Axel Wallas körde sitt jultrav som du berättade om.
Julbord, då var noll bokade.
Ja.
Förra veckan.
Så här är det fullt.
Då får nya chanser nu, alltså.
Ja, man vill ju inte missa ett
julbord. Ja, men så, det är fullt. Ja, det är, man kan ju inte missa Superlights minne.
Nej, vi räknar med att du är och representerar Trots och Sport på lördag.
Ja. Ja, jo då, det är planen. Ja. Det är som sagt, batterierna är på laddning för kameror och annat. Så att det är super, jag är superladdad. Det ska bli jättekul. Och som sagt, On Track Piraten, senast jag var på Rom, eller ja, jag har ju varit där efter det då, men den här unika påskdagen när vi var med fast det inte fick vara publik, den dagen studsar ju On Track Piraten runt i värmningen, och han trivs ju jättebra på Rommet, så det blir kul att se honom nu då, 13 år gammal. Och så fick han spår 2. Bara det. Och så är det Erik Adilsson också, som ju är formkusk. Så det är många plus där, men det är några rätt så bra hästar emot också.
Ja, det vore ju såklart urvackert om det kunde bli så att han fick vinna.
Ja, det kan ta det. Jag kollade upp det där med vi pratade om barfota och så vidare och inte. Men On Track Piraten, han har gjort 87 starter av sina 194, som jag tror det är, va? 87 av dem utan skor. Eller förlåt, med skor ska jag säga. 87 med skor, och han har sprungit in 9 miljoner med skor av sina totalt 19.
Det kan vara världsrekord. 9 miljoner med skor.
Ja, det kan det faktiskt vara. Det är rätt kul att titta på de där siffrorna faktiskt. Och som sagt, han har tagit sin största seger med skor när han vann med Ross Verbeek där. Då sprang han ju in över 800 000. Men så mycket pengar är inte på lördag, men som sagt, bra spår, och han trivs som sagt på Romme och visade ju senast att han är långt ifrån trött på det här med att kuta. Så att det ska bli kul att se honom. Men som sagt, det är... Ja, ojämne Million Dollar Rhyme, om man har vaknat på den där rätta sidan, Lennart, då vet man ju vad han kan göra. Och sen är ju Milligan School med igen, så att det blir ett kul guldlopp tycker jag att se där.
Superlights lopp, som sagt, vi har ju tagit upp honom tidigare här i podden, men hur många gånger startade han i Prix de Marique, minns ni? Hur många
fyra
gånger startade Superlights.
Det är otroligt. Ja, det är otroligt.
Fick ju sitt genombrott på Vincennes när han vann något lopp där på hösten 2003, och sen började nästa år med 3 raka segrar. På något sätt så känns det ju som det här var det så? Jörgen Westerholms genombrottshäst.
Det får man väl på riktigt allvar säga i alla fall att det var.
Största segern, Oslo Grand Prix.
Vann ju just nämnda körda i helgen Prix du Bourbonnais också 2006 faktiskt. Så bara en sån sak. Tror du mest på en trackparaten eller?
Nej, det kan jag nog inte säga. Jag hoppas det är ju hjärtat. Det vore ju så fantastiskt roligt. Men jag vet inte det.
Alltså, men något Million Dollar Rhyme över 2,6 är man väl tveksam på, eller?
Ja,
men då, det gäller ju att köra på rätt sätt nu. Det har vi ju lärt oss med Million Dollar Rhyme. Det ska ju inte köras något från början, och helst inte i ledningen heller. Men
han var ju tvåa där på Vincennes nyligen, över 2850 meter.
Det var på stubben.
Ja, det var på stubben.
Ja, precis. Han är klart gynnad av det naturligtvis. Det vet ju alla.
Får han sitt lopp och får spela ut sin speed på upploppet, så vinner han naturligtvis det här. Han blir i alla fall stor favorit, det kan jag säga.
Det kanske den blir. Eddie West, vinner inte den silverdivisionen då? Fram och baklänges.
Ja.
Det blev ju bara 10 hästar i det loppet också. Och sen, nu vet jag inte om Urgent Call hade varit någon vinnarhäst så, kanske i det här loppet. Efter, han har ju ändå kommit tillbaka nu, men han fick ju bakspår, så det var väl inget bra. Och sen blir det väl tuta och kör för Åke Lindblom där med Chapuis också. Det här kanske inte ensamma, men nu fick jag ju spår 2 i alla fall. Men Åke brukar ju... Jag har faktiskt åkt nästan ända ifrån Örebro bakom hästbussen med Åke en gång när han skulle åka dit och vinna med Chapuis. Så att han brukar trivas på Rom med Chapuis. Så att...
Det är det där med skor igen där. Eddie West brukar väl springa barfotar.
Ja, fan också, jag tänkte inte på det. Som vanligt.
Nej. Jag kan säga att är det någon idé jag har den här veckan tidigt så är det ju Morotai Degato i det loppet. Så
jaha, att, där är många.
På det sättet är det lite tråkigt att jag ska spräcka din spik i sista där. Nej, men jag Morotai Degato nu från i ett litet fält. Och vet man någonting om honom i alla fall så är det ju att han går ju med skor. Det fungerar ju. Han har ju vunnit lopp med det. Så att,
det gör även Four Guys Dream i den första av den. Den vann med skor senast. Mantorp, ledningen, såg jättefin ut hela vägen. Han är lite ojämn den där kraken, men nu har han ett bra läge att få ledningen och möter ganska ihåligt gäng. Det är bara att börja med en spik där med 3 Four Guys Dream.
Ta han ut uppsidningsavgift även av sin bror, tror jag.
Ja, det tror jag han gör.
Ja.
Det tror jag han gör.
Ingen rabatt där. Nej.
Sen har jag en skrällbud i avning 3. Point to point.
Mm.
Mött enkel motstånd, men vunnit från bakspår de senaste starten. Senast vann han med skor. Bra läge nu, spår 2. Duktig kusk i Mikael Lindblom. Den ska man absolut ta med.
Skräll?
Ja, halvskräll. Jag vet faktiskt inte, men han kommer inte bli favorit så mycket kanske. För det blir nog Stefan Persson med Global Bodyguard.
Jag tänker på det att bli glad av att se On Track Piraten i startlistan. En annan sak som var rolig när listorna kom, det var ju faktiskt tycka kallblodsloppet. Att det är faktiskt flera fina hästar med där, men just att Alf och Jimmy Jonsson kommer ner med Teknojärven. Det ska bli kul att se Teknojärven live. Jag hoppas han är precis så där vild och skötsam som han var senast.
Jag är ganska säker på att Alf inte åker med. Han stannar hemma och ser det i fåtöljen.
Nej, så blir det säkert. Men han får i alla fall njuta segerns sötma kanske då som tränare där. Men även det ska bli jättekul att se Teknojärven, tycker jag. En sån spännande. Nu är inte Månlycke kommer den här gången då. Men det blev kul ändå med Tangenhåp och Teknojärven bland annat där. Så det finns förutsättningar att det kan bli kul på Rom. Jag är lite orolig för... Det här som vi såg på Örebro häromdagen, den här dimman som kan bli nu när det är mycket snö på backen. Och är det någonstans det kan bli dimma också så är det ju på Tunaslätten.
Nej, nu är du väl det vore ju... pessimist överkant.
Nej, det ska jag verkligen inte vara. Vi ska komma ihåg
dimma i början på veckan. Nej, lägg ner.
Det är så här att det var ju en mer eller mindre en sanning en gång i tiden när Bernt Martinsson var sportchef på Robe där, att när det var dags för V65 då och sen senare V75, men V65 på Rome, då blev det ju skitväder. Det ställdes in tävlingar och det var ja, det ena med det andra. Nu är ju Martinsson bara där och är social, så att han har väl kanske inte den påverkan längre med vädergudarna. Så att, nej, men det ska vi såklart inte hoppas. Men när jag såg Örebro där, då påmindes jag om det här som kan hända när det är det här.
Ja, det är som Halmstad och Sprintermästaren en gång i tiden. Det är alltid öste ner varenda första torsdag i juli. Men det har väl... hämtat sig sista år. Ja. Nu ska Lennart Persson titta på handboll och snart börja också Roma Spezia ikväll här. Så nu
ha det så gott.
Tackar vi för idag. Hej!
Hej, hej. Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.